Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sen körde det en stund. Jag bara, yes, det här var bra.
Alltså, vi var så jävla nervösa den dagen vi skulle släppa Mange Bjuder.
Ja, det var jättemånga som redan har kommenterat, du vet, på fest och smange allting. Och bara, ni, det här är one hit wonder, du vet.
Grabbarna har fått hybris och skapat en podd. Ni lyssnar på Backstage med Mange Makers.
Tack till alla er som lyssnar på Backstage med Mange Makers. Och idag har vi med oss en av Sveriges kungligaste låtskrivare, Daniel Gidlund. Han har gjort musik med bland annat Naus, Dada Life, Joakim Lundell, Norli och KKV, Vicetone. Och enligt mig en av Sveriges och världens bästa och största band någonsin genom tiderna, Mange Makers.
Ja. Välkommen Daniel.
Ja men tack snälla.
Härligt att ha dig här.
Superkul att få vara här.
Jag tänkte gå in direkt på hur var det att jobba med Mange Makers.
Omtumlande måste jag säga. Men väldigt roligt.
Okay.
Väldigt kul. Alltså, jag blev ju lite inslängd i det där på något sätt. För att vi hade ju... vi var förlagda på samma förlag tror jag det var.
Sony va?
Sony TV, precis. Mm. Och genom min A&R Fredrik Svalstedt, han bara, nej men vi behöver dig nu.
Aha.
Mange Makers håller på med en låt.
Ja.
Och du måste bara hjälpa till.
Och den suger. För jag kommer ihåg, vi hade en skiss på Mange Bjuder, men det var mest bara en instrumental.
Mm.
Och ja, då hade vi Niklas Rune som alltid var på oss. Det var våran A&R på den tiden, A&R manager. Och han brukade alltid säga, grabbar, när kan ni göra klart den här låten? När kan ni göra klart den här låten? Och vi var ju liksom 18 år gamla och proffs på skjuta upp saker liksom. Vi visste inte hur man gjorde klart någonting. Vi var ingen så här professionella musiker eller någonting.
Ja, men det är ju svårt. Fan, det är ju det.
Ja, jag kommer ihåg, vi hade ju en egen topline innan. Som jag hade på Mange Bjuder. Ja. Vi kan ju spela upp den här podden för ni hör att den var inte något att hänga i granen.
Här kommer Mange igen.
Mange, ge dig allt du vill ha. Mange, få dig att må bra. Mange, bjuder nu. Alla ska med för Mange Bjuder.
Men vissa grejer fanns ju på något sätt. Det kändes som när ni kom, för jag hade ju studier på Kungsgatan där ju. Ni kom ner där i källaren. För övrigt jävligt...
Det var första gången vi träffade så.
Ja, det var det. Det var det ju. Men ni kom ner där och liksom lite så här yra och...
Förvirrade
och en otrolig energi. För ni kom in och så bara satt ni och pratade mest med varandra. Och det var jag. Ja, det var jag. Och så var det en till kille också som var från Sony TV, som han hette Hannes Netzell, som också var med. Så det var han och jag som skulle göra det. Men det jag kommer ihåg av det, att ni hade ju på något sätt nailat själva liksom
temat
i låten, och ni hade hittat humorn i det också på något sätt.
Mm.
Så man förstod att men det här var ju roligt, det här var ju precis som det skulle vara.
Mm.
Den fyllde på i den samma style som era första fest hos Mange. Mm.
Det var ingen hit ändå bara.
Nej, det
kanske inte var, jag kommer inte ihåg det för första, men jag fick ändå så här. Man fattade grejen på något sätt. Men jag förstod mig inte på er riktigt.
Nej.
Du kan vara ärlig, den sög alltså. Den första demon.
Jag kommer fan inte ihåg riktigt. Men jag tror att det blev lite... För jag satt där någon timme typ och jobbat. Och sen var jag tvungen att bara säga, jag kunde liksom inte tänka.
Mm.
Jag kom inte på honom, satt bara, hur ska man göra det här då? Liksom. Och då var jag tvungen att gå till andra rummet.
Mm.
Men för att bara förtydliga för dem som lyssnar.
Ja.
Då behövde vi liksom hjälp med den här låten. Och liksom ta den från... Alltså från skräp till guld liksom.
Ja, exakt.
Och det var därför vi blev ihopparade med dig.
Mm.
Precis, exakt. Och jag jobbar också som musiklärare då, eller det är jag för sig fortfarande, men... Mm. Så det var också så att, men det här är kids, du kan ju hålla på med kids. Jag bara, alltså visst.
Du vet hur man hanterar de här
jävlarna. Ja, men typ sådär, exakt. För det var ju så gymnasieålder. Liksom, ja. Så att, ja, men köp det då. Men just med Mange Bjude var det att jag var tvungen i alla fall, det gick in i rummet bredvid där. Jag tror, för mig att jag kanske, jag vet inte om jag gick in själv eller om jag tog med mig Didde typ.
Jag tror du tog med dig Didde.
Jag gjorde det. Ja. Ja, och så bara, men fan vi gör så här. Så att jag började spela på pianot. Jag bara, men okej. Och då i det där, då fick jag lite mer lugn och ro. Jag kunde liksom processa lite grann. Mm. Och det var då jag kom på introt där. Mm. Så bara, Mange, alltså du kan svara så kör vi den battle-grejen. Så vi bara, men det här blir ju bra.
Mange Bjuder kom från en song battle.
Ja, exakt, exakt. Det var så det var. Och sen så tog vi in er här. Och ni bara så här...
Okay. Jag kommer ihåg, jag fick gåshud när jag kom in och hörde. Jag har ett videoklipp på när ni sitter.
Är det sant?
Ja, det kan vi också spela upp. Ja, riktigt mäktigt.
Ja, sen ska vi försöka spela in den där grejen också. Och sen så hade jag också någon tanke om den här idiothucken.
Hur fan kom den till?
Alltså? Ja, jag vet inte, men jag tror att då kom jag in i det liksom, på något sätt. Så då det är så här, men nu, det här var någonting jävligt irriterande. Liksom som bara, veckaklocka typ liksom. Men sen när Didi spelade in det så gjorde han någon egen liten twist på det. Mange och då fick han till det där. Så bara, ja! Men ni, jag tror att ni kände press själv också att det var sån, att ni var tvungna att leverera en hit liksom.
Ja, verkligen. Alltså, vi har ju alltid hört talas om de här one hit wonder grejerna och allt det där. Ja. Att man gör en hit och så lyckas man aldrig följa upp det.
Nej.
Och vi var så jävla nervösa den dagen vi skulle släppa Mange Bjuder.
Ja, det var jättemånga som redan kommenterat, du vet, på fest och smang och allting. Och bara, ni, det här är one hit wonder, du vet. Så man var ju rädd att hamna i facket. Ja. Alla vi var ju livrädda för det.
Ja. Kom ihåg, vi samlades var innan releasen typ.
Ja.
Och bara satt och var nervös.
Höll händerna och starrade.
Det var ett sinnesfullt.
Ja,
det var,
shit, vad läskigt.
Tror du mitt hjärta skulle stanna liksom.
Ja, fan. Jag fattar det. Alltså, man känner ju sån jävla press. Alltså.
Mm.
Ja.
Och du vet, det räcker ju inte med att man bara släpper låten, utan sen är det ju, okej, kommer den få streams? Och du vet,
ja, det,
hur många streams har den imorgon? Hur många streams har den i övermorgon? Och då hamnar man i en ondskefull loop när man kollar varenda jävla dag hur mycket streams låten har.
Mm.
Och det rekommenderar jag inte folk att göra liksom.
Det är det som är så jävla jobbigt på något sätt. Att man, dels är det jobbigt att få till en bra, det är svårt att få till en bra låt.
Ja.
Och göra bra musik liksom. Och skriva liksom någonting som är roligt i det här fallet. Mm. Eller någonting som är bra, alltså så här, kvalitativt.
Mm.
Och sen så är det liksom en innest att få släppa det någonstans. Men sen ska man ändå titta och ha ångest över att man så här, får man streams, kommer någon dissa, du vet, läser kommentarer och skit.
Det är dömd över den och allt.
Ja. Jag hade, för när vi jag kommer inte ihåg, vi träffades typ två gånger kanske till sånt där, sen hörde inte jag någonting. Och sen var bara, nu släpps den liksom.
Nu släpps den.
Ja, men jag tror det, jag tror inte ens jag hörde någon slutversion på det här. Jag hörde nog bara när den var ute liksom.
Ja, jag tänkte så ni skickade eller någonting.
Ja, jag tror fan inte det alltså. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Jag vill på någon annan, tror jag.
Nej, men det gick ju svinbra för den.
Det gick ju skitbra.
Det gick bättre än Fest hos Mange typ.
Ja.
Det är det som är, den kom ju etta på Spotify.
Ja,
kom över Levels.
Nej.
Jo, det var så jävla sjukt. Det var samtidigt som Levels.
Vi träffade ju Avicii på en nattklubb efter det. Och han satt där och rökte en cig inne på klubben.
Ja, det var på White Room. Jag kommer aldrig glömma det. Alltså.
Och han bara, grabbar. Det är ni som har slagit ut min jävla låt ur topplistan.
Ja.
Och så var han typ såhär, var han arg eller hur var det?
Nej, det var mer så skämtsamt, du vet. Ja, vad fan grabbar, du vet.
Ja.
Men det var skitkul alltså.
Det var mäktigt.
Ja, det var nära. Jävlar, det visste honom, faktiskt. Alltså. Ja.
Nej, shit.
Det var sjukt.
Det jag märkte var ju ganska snabbt då, för det var som att jag typ dagen efter den släpptes liksom, så hörde jag ju liksom elever typ så här, köpa häst direkt. Jag bara oj.
Det gick snabbt.
Första lektion på morgonen, köpa häst. Jag bara, va? Hur hel?
Det sprider sig som jävla virus alltså.
Du bara, vad fan har vi ställt till med?
Du bara, fan har jag skapat, tänkte du.
Ja, underbart. Ja. Skitroligt ju.
Ja, det var fint alltså.
Ja, det var fan kul.
Och sen efter det då, det rullade på. Vi gjorde ju mer musik efter det. Vi fortsatte ju jobba.
Mm. Ja, exakt. Men det var väl som att vi hittade något recept där liksom. Mm. Och det var väl, återigen, låg på från skivbolaget att man ska göra en till låt liksom.
Nu är det dags för nästa hit.
Nu är det dags för nästa. Så började vi komma på lite olika idéer. Jag kommer ihåg den här låten här, Nej.
Ja.
Vi höll på skitlänge med Nej. Och jag och Didier satt så här. Ja, men kom, tänk att man står i kön till korsosken. Sen bara, som en skitlänge kan jag komma fram. Vill du beställa något? Nej. Det var liksom det. Det var som kom på en sketch. Vi kunde aldrig översätta det till en låt.
Jag vet. Kan ju spela upp den här podden så får ni höra.
Alltså ni måste förstå. Jag är inte dryg eller så. Jag bara låter det gå. Och vad säger man då? Ja, man säger nej, nej.
Jag har alltid grävt efter alla de här demosan och vad ska mamma säga och massa olika sådana där demos, du vet, som bara kom upp i de här sessionsarna.
Just det. Men,
jag kommer ihåg att Didde, han raderade ju vår Dropbox.
Ja, just det.
Så alla demos försvann.
Ja, vi hade alltså den här, hela mappen när vi jobbade liksom från 2011 till 15 typ. Ja. Allt försvann.
Ja.
Men hur?
Och på den tiden då hade inte Dropbox någon sån här 30 dagars
recovery.
Ja, recovery. Så allt var ju bara borta liksom.
Tack till det.
Ja, tack till det.
Fan vad bra gjort.
Så vi har typ hittat gamla demos genom att kolla typ
mails och sånt där och
olika mail från typ 2011 och sånt.
Ja, just
vi, det är där vi har skrapat ihop alla gamla demos.
Då kanske jag också har. Ja, det är väl samma som ni har förstås. Vi började väl skicka dem från tillbaka till varandra.
Men drickten vill jag minnas att, för jag vet att Mange Bjuder gjorde vi på en studiosession ju.
Ja.
Hela pianot, introt, med.
Exakt.
Men drickten tog mycket längre tid.
Mycket längre tid, exakt. Ja. Men där, precis. Och den processen var ju liksom, den var kärvare på något sätt.
Ja, det var mycket fram och tillbaka tror jag.
Det var det. Jag tror också att nu hade ni haft liksom två hits.
Mm.
Och nu är det så här, nu måste det bli en tredje.
Alltså, nu är pressen ännu högre.
Ja, men typ. Alltså, så här, two hit wonder, nej. Three hit wonder, du vet, det är sådär. Man bara...
Jag kommer ihåg när vi proddade drickten, då kollade jag så många kommentarer från Mange Bjuder. Och då var det så många som skrev, fan kan ni bara göra samma dropp typ? För att Mange Bjuder droppet låter ju så likt Fest och Smange.
Ja, de är väldigt lika. Ja.
Och då tänkte vi, fan vi måste göra något helt annat dropp som verkligen...
Skakar om här.
Så folk slutar skriva att det är samma jävla dropp igen på en tredje låt.
Mm.
Och då satt vi och jag vet inte varför vi valde acid av alla jävla genrer, men
det är så konstigt dropp i drickten om man verkligen lyssnar. Det är så här
funkade med tanke på att det är så jävla flummig synt och allting.
Hela låtens struktur är väldigt flummig, för det är så här olika delar som är väldigt så här olika från varandra.
Ja.
Men på något sätt blir det en jävligt fin symbios av random fast jävligt bra.
Det blir också så när många kockar på något sätt.
Ja,
alltså det var många viljor.
Många idéer, ja.
Och försöka få låten att bli tydlig. Vad är det man ska dricka? Liksom, det var ju mycket det. Och vet att jag tyckte att jag försökte också liksom komma på någon slags humor i det där. Och det tyckte jag också var svårt, för det var ju tvungen att komma mer från er liksom, egentligen för att ni ska känna sådana här genuina liksom på något sätt. Mm. Och inte så här skriven humor. Utan det ska vara såhär.
Ja, exakt.
Typ. Men ja, den var svår att få till. Svår att få till.
Men den blev asbra ju.
Ja, den gick svinbra för den med.
Ja, verkligen. Och sen tror jag, efter det så... sen fick vi inte, sen gjorde vi inget mer. Jag kommer inte riktigt ihåg vad som hände, men det rann lite ut i sanden. Det blev sommar och ni var ute och turnera typ. Eller ja. Inte.
Jag kommer bara ihåg när vi gjorde drikten att vi alltid skulle gå och äta mat.
Ja,
jävla
men alltså herregud alltså. För då, för att grejen var så här, när vi gjorde Mangebjudet så hade jag ju studion på Kungsgatan. Och sen strax efter det så flyttade jag till Sibyllegatan, så att jag är där i den studion. Och det var ju där vi satt och sen så har vi kört fast, vi går och käkar. Så gick vi alltid till den här jävla grillen på Östermalmstorg. Och den jävla grillen, ni satt alltid och bråkade om pengar.
det var standard Mangemaker.
Standard Mange, ja verkligen.
Och vi åt aldrig synkade, du vet, en timme var ena hungrig, andra timmen var någon annan hungrig nu. Så vi var alltid tvungna att gå tillbaka till samma
osynk, alltså.
Och du var alltid så jävla sur på, så jag kommer ihåg när du sa i studion om du bara var far grabbar, kan inte ni lära er att bara ta med er, jag hade någon jävla matlåd.
Oh, gud, sa jag så.
Nej, men du var inte arg så. Det var väl mer skämtsamt, men det var så jävla kul alltså. Vi har haft
lika snorungar alltså.
Vi får ha ursäkt.
Ja, nej, fan i, herregud. Men jag kommer också ihåg att det var mycket någon björn.
Det var... ja, Max farsa.
Ja, det var Max farsa. Ring björn! Okej, så ringde björn. Fan, klickar du björn? Jag bara, vad är det som händer? Det var alltså en massa chans.
Ja. Inga normala studiesessions där, inte.
Nej, det, och sen så jävla massa Red Bull också.
Ja.
Och Max var ju typ så här också. Åh, fan, jag mår inget bra, jag måste ha en Red Bull. Och bara så här. Sen fick jag ju någon jävla, kommer du ihåg att han fick någon jävla typ så här attack typ? Ja. Han bara, hjärtat! Och vi bara, va? Det var ju såhär panik. Han bara satt sig ner och var kallsvett och bara tom blick. Jag bara, fan, hur mår du liksom?
Hur
många har du druckit typ? Så han bara, 3-4. Det var så här överdos på Red Bull. Fan, kan du inte bara dricka vatten?
Fan, inget år vi har annorlunda idag med alla våra jävla monster.
Nej, vi dricker, om inte ännu mer nu, energidricka.
Skål, skål.
Ja, skål.
Vi håller uppe. Skål.
Ja, men kom ihåg, det var alltid ett jävla snack om vätskor när vi hade sessions. Alla skulle ha massa vätskor. Vi skulle gå och köpa Coca-Cola och Red Bull och saft och juice. Och jag till och med för mig att Kristensson köpte en jävla mjölkpaket en gång. Han bara stod och halsade.
Ja.
Det var alltid massa vätskor. Alla vätskor skulle in i kroppen.
Konstigt beteende.
Det här är så dysfunktionellt förhållande till mat och dryck. Ja, ja. Ni bara, vi måste ha vätska. Är du hungrig? Är jag hungrig? Vi måste gå. Åh, gud.
Oh, fan.
Alla vägar till musik ser olika ut. Uppenbarligen.
Ja. Det finns ju en låt som typ ingen vet existerar, som vi gjorde tillsammans också. Som du kanske också till och med glömt.
Som är släppt till och med.
Ja. Party like a superman.
Oh, den!
Metropolis.
Ja, just det! Vad fan, vad hände med den?
Den är släppt, men bara i Norge.
Ja, så det är typ ingen i Sverige som har hört den.
Men... just det! Och visst, är det jag som sjunger inte jag på den?
Jo.
Och vi sa typ att det var Didde och det var typ ingen som reagerade på det.
Nej.
Det var bara typ, det låter bra nu.
Ja. 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 Jag har tränat nu.
Ja.
Det var ju typ en russbuss.
Ja,
det var
just det.
Russtema, någon Superman, Marvel-grej typ.
Ja, just
de brukar
det.
Ha de här, när de har typ någon så här, när de tar studenten i Norge, då gör de typ russlåtar och åker runt med en buss. Och så har de ett helt tema som de bara kör på och... det temat vi skulle göra till den här klassen, det var Superman och Hulken och
Spiderman.
Ja, Spiderman.
En Spiderman.
Just det.
Jag kanske spelar upp en slut i podden av låten.
Ja. Gud alltså.
Här får ni höra den. Party like a Superman. Med Hulken and Mange. Party like a Superman. With Hulken and Mange. Spider-Man, party like a Superman. Me, Hulk, and a Mange. Superman.
så.
Jag kommer ihåg också, jag har för mig att de inte var nöjda med låten. De skrev att de var jättenöjda, men sen gjorde de en till låt med någon annan istället.
Nej.
Så typ den där klassen hade typ 2-3 låtar har jag för mig. Men jag vet inte om det är vanligt.
Det kanske är vanligt.
Någon norrman får bekräfta det.
Rikemansbarn. Köper flera låtar.
För våra lyssnare. Och så de kan få lära känna dig lite mer.
Ja.
Du har gjort mycket musik. Du har gjort musik med Dada Life och Brian Cross och liksom Norl och KKV och massa olika artister. Hur har det gått till?
Ja, hur har det gått till egentligen? Så jag tror att det, startskottet för mig på något sätt var ju att jag har alltid haft drivkraft att skriva musik liksom, och så har jag haft massa band tidigare och sådär, och sen vill jag ta mig liksom in i musikbranschen på något sätt som låtskrivare. Och jag var tvungen att hitta någon slags väg in. Det var ju svårt att veta hur man skulle gå tillväga på något sätt.
Ja.
Så att egentligen så det som det började med från första början tror jag är ju med Norli KKV. Kim Wadenhag, alltså KKV, var ju min gamla elev. Så att när han tog studenten så började vi jobba ihop. Och då hade han precis bildat det bandet med Sonny som hette Norli KKV. Och vi började jobba ihop. Och det var väl lite startskottet där. Vi gjorde en låt som vi släppte på Warner, tror det var 2010, tror jag, inte sånt där. Nej, något sånt.
Det var då du sjöng Hooka, va?
Ja.
Ja, jag kommer ihåg den.
Exakt, och det var en konstig mix. För vi sjöng, de rappade på svenska och jag sjöng på engelska. Så det var liksom en märklig grej där. Men vi hade Lazy med på någon rapvers där också. Och de liksom, och Kim och Sonny rappade också förstås. Och jag proddade och det släpptes. De gjorde någon musikvideo och grejer. Och sen, det som egentligen ledde det vidare för mig var väl att via Kim och Sonny så lärde jag känna Jakob och Leo i Naus. Och så att, och därifrån då, så när Leo och Jakob skickade lite tracks då, när jag fick Made of Tracket som heter Minilådan från första början. Det heter ju alltid en massa roliga arbetsnamn. Det var egentligen stora startskottet på något sätt. Därför att den låten fick ju sån impact när vi släppte den 2011. Det blev ju liksom, är ju min största hit. Alltså fortfarande
det,
största.
Det är Made Of då. Alltså.
Det är Made Of, exakt.
Ja, den var överallt, kommer jag ihåg. Alltså. Ja. Överallt.
Och jag tror att den släpptes ju samma år som Fest hos Mange, va? Vi släppte Made Of i maj 2011 och ni släppte väl Fest hos Mange
juni.
Ja.
Juni, ja.
Men du har ju giggat med Naus också, eller hur?
Ja, precis. Det blev ju lite såna, det blev några sköna spelningar. Första spelningen vi gjorde tillsammans var, vi blev ju tillfrågade att göra Ung 08, tror jag det hette, i Kungsan i augusti där. Och det var bara så, med ganska kort varsel, så vi blev bara inslängda den här grejen liksom. Och det var ju liksom, och för mig blev det också från 0 till 100 på något sätt.
Ja.
Från att bara ha typ släppt två låtar. Först Norli KKV-låten, sen den här. Sen bara upp på scen där liksom. Det var väldigt så omtumlande upplevelse på något sätt. Men fruktansvärt roligt.
Och så körde ni Energy Experience.
Just det, precis.
Och ni körde inte ni Summerburst? Eller du har kört Summerburst i alla fall.
Ja, det gjorde jag. Precis året efter körde vi Summerburst. Och då, det året gjorde jag väl liksom också typ Summerburst Anthem. Tillsammans med Darwin Backvall.
Just det.
Så då uppträdde jag både med Naus, körde Made Of. Och körde också den då, Never Makes You Weak. Vad heter den?
Ja, den heter.
Men hur funkar det när du hänger, om du hänger med typ Naus, säger vi.
Ja.
Har ni en gemensam rider, eller hur går det till?
Ja, alltså jag har väl ingen riktig rider på det sättet. Utan jag är bara så här. Det är väl, allt är vi gemensamt. Vi delar ju på allt på något sätt. Liksom så. Vi var ju och körde Summerburst nu faktiskt i Göteborg för, vad är det, två veckor sedan, 3-4 juni var vi där. Och det var så här, det är, ja, bash och typ, alltså det är den vanliga riden på sätt.
Bash känner man nöjd alltså.
Bash och, ja, exakt, ja. Red Bull vodka eller vad är det man kör, jag vet inte.
för alla som lyssnar på oss också. Vi brukar alltid fråga alla gäster vi har med oss vad de har för rider och det är
grejer. Just det.
Så det har blivit lite som en, vad ska man säga, en återkommande fråga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag vet inte om de har en specifik rider. Jag har egentligen inte det, utan jag är mer intresserad av bara att så här, vilken teknik jag har, så jag vet vad jag har att vänta mig, så att säga.
Såg du något skumt i logen som Naus ville ha? Typ, vad är det här för jävla satans kors? Eller hade de några märkliga grejer där inne?
Inget märkligt. Inget märkligt alls faktiskt. De är väldigt enkla krav där, tror jag, i så fall.
Rena städade pojkar eller?
Ja, det är ju bara Jakob kvar nu. Leo kör ju inte längre.
Just det, vi pratade om Dada Life. Fide Dada.
Just det.
Hur var det att jobba med dem?
Ja, men kul. Ganska enkelt på något sätt. Det var ju samma sväng där som jag hade gjort mig då, förstås. Då, jag kände ju Stefan i Dada Life sen tidigare. Men vi hade inte jobbat ihop liksom. Och det var så här att låten var ju redan skriven.
Ja.
Så att det var ju att det skulle sjunga in toplinen. Vi behövde en sångare liksom. Så det var ju så enkelt. Och jag bara tog några vändor liksom och spela in det tills vi liksom nailade hela grejen liksom.
Fett.
Ja, det var jävligt roligt faktiskt. Det var jävligt kul. Och det var ju också, jag kommer ihåg att de premiärade den. Vi var ju, och det här var ju att vi borde ha spelat in det här kanske 2011 typ, på hösten kanske, eller någonting sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt. Och sen skulle de spela på Summerburst i 2012 i Göteborg, när vi också var där. Och då kommer jag att de premiärade den då, så här, för innan det var liksom helt liksom färdigmixad och klar. Liksom. Jag skulle bara testa när liksom lirade.
Ja.
Det visste jag inte om, det var jävligt coolt att stå i publiken och bara höra sin sång dundra ut i det.
Alltså, det är mäktigt jävligt. Alltså.
Ja, fruktansvärt coolt. Det är ju bland det coolaste som finns också, att stå på en stor scen och liksom så här, sjunga i ett stort jävla PO och bara dundra på allt vad som finns. Det är ju absolut den bästa känslan, tycker jag. Det är sällan jag gör det, men det är otroligt roligt när man väl får göra det. Stockholmsstaden också var så här övermäktigt.
Ja.
Liksom. Och just med sådana låtar som är liksom som Made of, liksom att just jag vet inte, den är ju liksom budskapet i den är ju liksom man är ju oövervinnlig på något sätt. Så att det är jävligt coolt.
Men när du jobbat med så här, internationella DJs eller utomlands, typ som Brian Cross och sånt där, är det mest via mail och digitalt, eller träffar du dem, eller hur brukar det funka?
Nästan mest digitalt. Så är det Vice Tone och Third Party, de här, det är liksom mer bara så mailkontaktgrejer, liksom att man trackar in någonting. Eller i vissa fall är det så att man skriver en topline som de bara, det är skitbra, sen så tar de toplinen, pitchar om det, ligger på ett annat track och bara, det är klart att släppa nu, vi släpper imorgon. Man bara nej men vänta nu, det här går ju inte. Det tycker att DJs ibland har den här liksom kreativa friheten och de kan göra vad de vill, och som sångare är man typ livegen, att man har liksom ingen rätt att säga till dem. Så det blir så här, men det brukar ju lösa sig i slutändan i alla fall. Så Brian Cross, då var det ju han, då åkte in till Barcelona och gjorde lite musikvideos också, så det var ju lite mer utökat arbete liksom. Han var ju också resident på Amnesia på Ibiza. Så det var så här där och giggade också några gånger.
Hur var det? Var det glassigt?
Mindre glassigt än vad jag trodde skulle vara, men det var rätt nice. Vi var där en vecka, det var ett härligt häng faktiskt. Det var roliga gigs liksom. Men
var folk stökiga?
Lite stökigt är det väl. Det är väldigt festglatt liksom, på något sätt. Så är det ju. Men ganska städat ändå. Jag känner att jag när jag jobbar så kan liksom inte, jag behöver liksom ta ansvar för det på något sätt. Så jag kan liksom inte säga. Ja, men lite igen så. Jag har svårt att dricka så mycket innan gig och sådana saker.
Ja, liksom. Nej, vi brukar aldrig riktigt dricka innan gig.
Nej, inte längre.
Nej,
nej men det går inte för att man behöver ha liksom, vara på tårna på något sätt. Liksom.
Ja.
Koll på läget.
Det blir aldrig bra heller om man är packad på scen. Liksom.
Nej, det kan bli jävligt fel.
Man skriker och ryter. Och,
speciellt idag när alla har mobiltelefoner. Och,
ja, ja. Ja.
Jävla pinsamt. Göra bort sig och bli för evigad liksom.
Ja, oh, jävlar alltså.
Brukar du ha någon så här rutin innan gigget när du kör?
Ja, det har jag faktiskt. Ja. För jag brukar ju ha, jag är ju, det är väldigt sällan jag giggar så att säga. Mm. Oftast när jag gör spelningar så är det kanske lite större spelningar som jag gör. Det är så, för att, liksom, mer speciella tillfällen. Och jag liksom, för att få koll på nerverna så behöver jag liksom vara för mig själv typ. Alltså minst en halvtimme innan liksom. Ja visst, för att det viktigaste för mig är att liksom hålla ner puls och andning helt, så att man liksom inte stressar iväg och liksom jagar upp sig själv helt och hållet, utan helst vill jag sitta där det är liksom lugnt och tyst så, och bara så här, mentalt tänka igenom hur det kommer vara att vara på scen. Hur jag kommer se på, alltså hur publiken kommer se ut från där jag står, så att man liksom tänker igenom sådana, den det sättet liksom.
Har du några tips till folk som är bara jävligt nervösa innan de går upp på scen?
Ja, jag
är det att dra sig undan?
Ja, jag tror kanske att man, om man vet med sig att man dras med liksom, så tror jag att man behöver göra det. Man behöver absolut andas lugnt och hålla hjärtslagen lugna så att säga. Ja. Och liksom på något sätt så här, i det gå igenom gigget på något sätt, så att man kan ha det här stresskänslan, kan få liksom forsa genom kroppen utan att du sitter och hyperventilerar, att du har liksom
hög... Så med andra ord, pressa i sig jävla massa droger och alkohol.
Ja. Ja, exakt, det är ju det jag säger egentligen. Precis, exakt.
Nej, men det är intressant, för vi har pratat med lite andra gäster här innan också, och det känns som att alla har kommit fram till samma sak. Typ, ja. Var för sig själv innan gigget. Mm. Det är väl det och bara...
Och sen gå lugnt. Gör lugna rörelser hela tiden. Liksom. Så när man går upp på scen så går det lugnt upp på scen. Så det, liksom, det verkar samlat på något sätt. Mm. Liksom.
Det är ändå intressant att höra att liksom alla har någon typ av återkommande röd tråd. Alltså alla typ sköter det på ganska samma sätt. För jag trodde det skulle vara olika när vi började prata med folk. Mm. Att vissa kanske måste ha mycket vänner inne, andra kanske måste göra någonting annat. Men det verkar vara ungefär samma metoder folk använder. Mm.
Ja, det är det jag har testat mest i alla fall. För att jag tror att jag behöver mest vara fokus på att jag liksom ska leverera sång, och att min sångteknik måste vara på rätt ställe med magstöd och andning och sånt där, så att det liksom inte ligger här uppe och pressa, utan det är det som mest måste fungera. Sen kan jag tänka mig att många kanske, om man ska köra någon slags framträdande med mycket energi liksom, att man behöver alltså partystämning innan för att man liksom verkligen, nu jävla kör vi, liksom, får gasa igång liksom.
Ja, nej, det brukar vi aldrig ha innan.
Nej, det ska vara dålig stämning innan giget. Det är det bästa.
Det är alltså när vi, det är aldrig någon jävla partystämning innan vi går upp på scen liksom.
Hur är ni då?
Jag vet inte, vi har någon jävla switch i huvudet.
Ja, jag brukar.
Ja, det är så.
Ja.
Typ när det är 5 minuter kvar, då brukar jag bara, för vi är ju med varandra, det är lite svårare med ett band, för de är med varandra hela tiden.
Ja, visst.
Men jag brukar bara vända mig ifrån dem och bara stirra in i väggen, du vet.
Ja.
Och bara kolla in i väggen de sista 5 minuterna typ.
Alltså tror jag eller ej, men vi brukar också liksom dra oss undan och vara för sig själv i 10 minuter. Och sen när man går upp på scen, man har väl lärt sig att bara dra på någon jävla idioti liksom.
Mm. Ja visst, ja, men så är det också. Så är det också.
Men det är någon knapp som bara sätts på. Alltså.
Ja.
Kruxet för mig tycker jag när jag giggar så pass sällan är att jag hinner liksom inte riktigt få upp vanan vid det liksom. Det är så mycket som ska funka. Särskilt när vi var på Göteborg senast på Summerburst, var att vi hade ju inte soundcheckat någonting.
Ja. Mm.
Och det
varför
var så...
inte det, eller?
Nej, men det blev inte så. Vi prioriterade andra saker på dagen där. Vi kunde dra dit soundchecka, men vi gjorde liksom inte det. Jag tänkte att det ordnar sig, tänkte jag bara. Så att jag kan ju soundchecka med med ljudtekniker, alltså, eller liksom på något sätt ändå. Alltså, ja. Jag känner mig ganska säker på den grejen. Jag tänker att det kommer säkert funka. Liksom. Men det blev ju liksom ändå, kände jag, när jag stod där innan, liksom, att så här, det här var jättedumt. Varför har jag inte samtäckat? Liksom.
Det hände oss i höstas. Då frågade de så här, vill ni soundchecka innan? Och vi bara, nej, så här. Du vet, när de frågar en om man har möjligheten att säga nej, om man är lat, och säger man ju såklart nej liksom. Det är det största misstaget vi någonsin har gjort.
Ja, och sen när det kom upp på scen så bara rundgång. Alltså det var rundgång en halvtimme eller?
Ja, jag tror inte ens folk hörde vad ni sa eller sjöng eller någonting. Och jag hörde inte ens när jag skulle mixa eller någonting. Man hörde ingen kick, man hörde ingenting. Det var bara
man stod i den publiken, stod så här också med öronen för, eller händerna för öronen. Man bara, det här är nice.
Kom ihåg när vi kom sen också, och arrangören tittade på oss och bara, ja, det där var inte så bra grabbar.
Ja, fy fan.
Men tack gode gud, vi fick en revansch dagen efter med samma arrangör faktiskt. Mm. Okay. Vi körde till gig och då gick det bra. Och då var det grymt. Okej, ni var ändå bra grabbar. Mm. Så vi fick lite redemption i alla fall.
Ja, det kändes riktigt bra.
Så ett tips, det är att alltid soundchecka.
Ja, det är verkligen. Men sen var när jag skulle upp på scen så Jakob, han bara, han stängde av musiken, presenterade mig, och då hade jag tänkte jag gå fram och så kör lite, så bara kolla om det funkar, så bara wow, wow, sjunger någonting så här. Och publiken var så jävla taggade, så de bara wow, wow. Jag bara, jaha. De bara wow. Och så tänker jag, nu kommer mitt vad heter han?
Freddie Mercury.
Ja, Freddie Mercury ögonblick. Jag bara yeah, yeah. De bara wow. Han bara, så körde det en stund. Jag bara, yes, det var bra. Ja, men det funkar så här till jobb. Nu kan vi köra typ.
Fan, kul.
Ja, faktiskt.
Mäktigt.
Ja, det var fan mäktigt. Sen var det superstress innan gigget, för att det var så här, vi satt i backstage och vi kom in i var lite med större rum där det satt mer folk liksom.
Mm.
Och Jakob skulle försöka klippa sitt set och hela den grejen. Han precis typ, klockan var väl typ 7:30. Och han var så här, du, vilken version på mig då brukar vi köra live? Jag bara, ja, alltså, vi har ju ett track med körer och lite så här. Han bara, ja, just det, kan du hjälpa mig att hitta det? Jag bara, just det, var det den någonstans? Vad är klockan? Jaha, liksom. Så här, bara, i sista sekunden hittade vi den här. Så det var också så här stress. Ingen soundcheck och typ ingen track heller.
Nej, vad är det här? Vad fan?
Ja, nej, det gick ju bra. Men det var fan, ja, det var stress innan alltså.
Hur länge körde ni?
Han körde en timme och jag var med sista två låtarna. Ja, jag körde en låt med The Perfect Crime som jag släppte med dem. Eller med han är det nu. Ja. 2019.
Ja.
2019.
Ja.
Mm.
Och så avslutade vi med Made Up och sen gick vi av. Så det var två låtar på raken där.
Fantastiskt.
Ja, det var svinkul.
Har du haft något gig som har gått helt åt tjackkulan? Alltså det var ingenting funkar, eller att du ramlar, eller att
någonting ramlar ner, eller?
Ja. Micken flyger iväg.
Någon slänger trosor på scenen. Ja. Eller kalsonger.
Ja, trosor skulle kanske inte vara så misslyckat. Nej, men nej, inte på senare år. Inte sen liksom när jag har kört mer själv. Jag har haft så här dåliga gig när jag har lirat i band, alltså tidigare. Men det är ju ganska länge sedan liksom.
Mm.
Jag gjorde någon så här, jag och min kompis Patrice, vi hade ett band som hette Cabezas. Och vi körde en förbandsturné till Escobar för länge sedan.
Han var också, Pablo Escobar eller vad?
Ja, nej, det var ett svenskt popband som heter Escobar.
Jag tror att Pablo Escobar. Jag var uppe i Colombia.
Nej, nej, nej.
Jag fick hjärtattack där. Det kanske bara är monstern, jag vet inte.
Ja, så jävla länge sedan är det ju inte. Så gammal är jag inte. Kände du Pablo Escobar? Kör du för?
Ja, han kanske aldrig... Jag vet inte, han kanske bara gömde sig i Sverige eller någonting.
Ja, nej. I alla fall, vi körde någon slags turné där i alla fall. Vi hade precis släppt en platta.
Mm.
Och då kom jag också ihåg att vi gjorde så här, ja, men, superdålig medhörning. Och jag var så här, strängar gick av mitt i gigget och man kunde inte byta ett tarm. Det var så här, ja, det var ångest. Då hade jag några så här dåliga grejer.
Fy fan.
Dåliga spelningar.
Det är så det är i början alltså.
Ja.
Det känns som att alltid gått helvete i början.
Ja men just det, nu kommer jag tänka på en sak. Jag hade en ganska rolig spelning i Berlin, kommer jag ihåg. Allt var bra, men just under den perioden så jag var så extremt ljudkänslig.
Mm-hmm.
Så att jag var tvungen att ha öronproppar i för att palla ljudtrycket på scenen. Och då under en utav låten så stämmer gitarren ur sig och jag hör inte det här.
Mm.
Så jag sjunger bara på, för jag hör de här ljusa strängarna på gitarren, men bassträngarna hade stämt ur sig, så det lät ju fruktansvärt dåligt.
Oh,
och jag bara yeah, yeah. Och jag märker på applåden efteråt att det var såhär,
de är inte entusiastiska.
Nej, jag bara, fan, vad gick fel här
liksom. Ja, vad har jag gjort?
Och de var såhär, men ska du stämma gitarren? Jag bara, ja. Just.
Ja, just det.
Vad gör du då? Du bara kör hela setet och sen, eller stämmer du den på
scen? Nej, då stämmer jag den på scen bara. Alltså ja. När låten är slut, jag bara, ha, oh herregud.
Ja.
Bara så stämmer. Det är inte mycket mer att göra liksom.
Men du sa förut Max att man alltid så keff i början.
Mm.
Eller det går inte, grejer går inte lika fel. Jag tror det är mer att grejer går lika mycket fel, bara att man vänjer sig och hanterar dem bättre.
Ja, jag tror det också.
Och man gör inte en lika stor grej av det när det väl går fel typ.
Nej. Man vet hur man snabbt lägger under mattan. Ja. Man hanterar det snabbt. Då, när någonting hände fel för länge sedan, då blir man så här, åh nej, nu har jag skämt ut mig. Och så bara frös man typ.
Ja, just det.
Och då, det är då folk märker det.
Ja, ja men så är det. Man är, mer, man är mer förberedd nu också på något sätt.
Ja, exakt.
Man har det med i beräkning att någonting kan gå snett. Mm. Och man är bättre förberedd helt
enkelt. Mm.
Ja.
Men har du någon så här drömgig som du alltid velat göra?
Jag vet inte om jag har någon drömgig. Jag tror kanske att det skulle vara mer att åka och spela de låtar som jag släpper själv.
Mm.
Det skulle kanske kunna vara det jag drömmer om i så fall.
Mm.
Mm.
För nu blir det att, jag menar, jag skriver oftast de låtar jag sjunger med andra artister. Eller som i, ja, med Naus och sådär. Men när jag släpper låten under eget namn så blir det liten av en annan genre på något sätt. Och det skulle vara roligt att spela mer live.
Mm.
Så det är så det du hellre hade velat göra egentligen, eller?
Alltså både och. Jag kan inte ångra de låter jag har gjort med andra. För det har ju varit otroligt givande och fruktansvärt roligt liksom. Men jag kommer väl kanske mer från en annan bakgrund från första början liksom.
Ja.
Fattar. Men det skulle vara något nytt kanske, liksom. Något speciellt, när det är ens egna musik bara liksom.
Ja, visst. Ja, men exakt. Att man, ja, det skulle vara jätteroligt alltså. Men jag drömmer liksom inte om typ så här, stå på någon så här O2-arena.
Ullevi.
Liksom. Ja, men inte riktigt på det sättet, utan det är så här, men mer bara så här, ja, köra med eget band, med egna låtar liksom.
Mm.
Det ska vara fett.
Vi brukar rulla vidare med frågorna sen. Vad gör man efter gigget? Hur varvar man, alltså hur varvar man ner och allt det där?
Kör man en efterfest?
Ja, det brukar jag ta nog ganska, eller liksom det blir väl lite bärs och så efteråt. Du har allt press släppt liksom. Då vill man verkligen varva ner med en öl efteråt, känner jag.
Ja, ja, vi går aldrig och lägger oss direkt. Alltså. Man måste ju, man är så, man blir så taggad efter, så det är jävligt svårt att bara gå. Man vill ta en bärs, chilla ner och sitta och snacka i någon timme.
Ja,
det är för att vi är ju cursed med de här klubbgigsen.
Ja.
Det är där vi passar med Mange Makers.
Ja,
det är mycket fest och det, jag tror inte vi har haft typ nästan ett enda gig som inte är alltså innan klockan, alltså efter klockan ett eller innan eller vad man säger. Liksom det är alltid runt klockan ett vi kör på natten.
Ja.
Mm.
Och det är helt omöjligt efter det att bara gå och lägga sig och sova på hotellet.
Ja, precis.
Efter den energin och den typen av publik och den typen av miljö liksom.
Segt också att hålla igång på något sätt, att man ska hålla upp någon slags energi också fram till gigget. Man ska liksom ändå så här.
Ja, det är alltid så jävla sent alltså.
Ja.
Alltså jag har försökt hålla, det här låter så jävla snyftigt nu, men jag har försökt att hålla en så här ordentlig dygnsrytm i typ 10 år, men det går inte.
Nej.
För det kommer alltid något jävla gig och så bara, nu måste jag vara uppe till klockan ett och så sitter man bara där i en loge, du vet, och är vaken och försöker hålla igång. Man blir fylld av adrenalin, man kan inte gå och lägga sig klockan 2 sen, det går
man
inte.
Man somnar ju typ 6-7 på morgonen liksom.
Ja, exakt. Så det är... Det är helt omöjligt att hålla typ en normal dygnsrytm när man kör så här klubbgigs varje...
Ja, det förstår jag. Det förstår jag, verkligen.
Så har vi bara accepterat det.
Ja, acceptera. Men det är bara att köra.
Men nu trivs man typ.
Ja. Men det var när vi har haft andra gäster här. De är så här, nej, jag går av scen och sen åker jag hem.
Ja, det är många som går och lägger sig
direkt. Ja, vi bara, men inte du fylld med adrenalin eller någonting? Nej, går av scenen och du vet, kanske...
Tar ett bad på hotellrummet.
Sover typ. Ja. Jag har aldrig fattat det där.
Men jag kan väl säga, tänka om man kör liksom långa turnéer på något sätt, då måste man tänka mer långsiktigt. Men om det är man kör random spelningar liksom, som jag gör, då kanske man kliver på en rejäl fest direkt efter.
Ja, då man passar på
liksom. Fira gigget liksom. Ja. Passa på att bli pangfull för att man är ute och rör det.
Pangfull.
Ja. Ja, det är ett bra uttryck.
Det är härligt.
Men vad är din plan framöver? Vad kommer du släppa för musik och vad är på gång liksom?
Ja, men jag är precis... Jag har släppt lite musik under våren här nu. Under eget namn bara. Under Daniel Lidlund. Och en låt som heter Never Too Late. En låt som heter Leap of Faith. Som jag släppte för 2 veckor sedan. 3 juni släppte den.
Mm.
Och nu håller jag på och mixa min tredje. Jag tror det kanske blir en singel eller så blir det en del av EP som man kommer släppa nu efter sommaren, tänkte jag.
Nice.
Så att det är det jag håller på. Jag fokar mest på min egen på min egna släpp nu faktiskt.
Ja, fett.
Inget låtskrivande åt andra?
Nej, jag har lagt det lite grann på hyllan sådär. Jag tyckte att det är väldigt roligt att göra det, men det är också, jag tyckte att det blir en del låtar man skrev som bara fastnade liksom.
Mm.
Ja, men det är en bra låt, men jag inte har den riktigt. Jag bara, nej, okej, jag släpper den då. Nej. Vad skriver jag då? Ja, men vi kan väl höras. Då hörs man inte. Det kan liksom bli så negativt på något sätt.
Ja, jag fattar.
Vissa skivbolag har ju också att de vill typ ha exklusiv rätt över att hålla låten som demo i 3 månader, va?
Ja, ja.
Mm.
Och då är det så här, då kan man inte skicka den till någon annan eller göra något annat med den
under lås, liksom.
Den där perioden när den blir låst. Och de kanske inte ens vill göra något med låten, men den är bara låst. I typ...
ja,
så det har jag också hört.
Jag kan tänka mig att mycket man skriver låtar åt folk, att det är 80% blir inte av någonting med låten liksom.
Nej, men det är så det är. Och det är det som är kruxet med den här branschen, tycker jag också, att man måste ha ett ganska högt tempo och vara väldigt produktiv och få ur så många låtar. För att det mesta av det blir ju inte, blir ju ingenting med. Liksom, så att säga. Och dessutom är det också, tycker jag i alla fall, det blev som en stress av att det är så svårt att fånga pengar. Så att det blir liksom för påfrestande på något sätt.
Mm.
Va? Så. Och jag kanske skriver låtar på ett annat sätt. Just vad det gäller texter behöver jag liksom komma liksom, de tar oftast längre tid för mig på något sätt att hitta något så här tydligt budskap eller vad det kan tänkas vara.
Mm.
Och kanske inte så där TikTok-snabb av mig liksom. Som det kan vara att man, så här, man fattar hur det ska låta och att man gör låtar i den stilen.
Utan ja,
så mina låtar får verka fram mer på något sätt, va?
Mm.
Men när man skriver med andra artister så kan ju oftast de ha någon vision om hur de vill uttrycka sig, så då tycker jag det kan vara ganska bra grej på det sättet.
Det måste vara skönt.
Ja, definitivt. Så är det ju liksom. Men
ja. Nej, men jag håller med. Det är alltid så när vi har jobbat nu för tiden också, nu när vi har börjat jobba med varann igen och med musik och allting. Det är alltid det temat som är helt omöjligt att hitta liksom.
Ja, det är skitsvårt.
Speciellt som partygrupp. Ja, nu ska man hitta nästa partylåt. Och
något som är unikt när det kommer till
fest. Ja, men exakt. Liksom. Ja. Samtidigt så vill man ju också på något sätt hitta sitt sound. Och att man kan fylla på i samma vibe.
Exakt.
Så att publiken känner igen sig, men det ändå är... Det är någon ny twist på det liksom.
Vi har ju försökt att testa lite nya grejer nu också, men
ja, med albumet och det
blir liksom alltid så här en hit eller miss, du vet. Vissa älskar det, andra är typ, vad fan händer med Mange Makers nu, det här är inte ni, och du vet.
Nej,
det är alltid den där grejen. Man får bara,
det är bara kötta på oss.
Kötta på, content, content.
Ja,
content.
Men det är det, exakt. Man kanske får nya lyssnare, men de som lyssnar på för 10 år sedan då, de kanske inte känner igen sig, men liksom,
nej, exakt.
Det kanske inte ens är riktat till dem längre heller alltså, det är...
Nej.
På det sättet liksom. Jag vet inte.
Vart kan man hitta mer Daniel Lidlund?
Du tänkte alltså...
Ja, vi tänkte...
Sociala medier,
YouTube.
Ja, just det. Ja, jag har ju en YouTube-kanal där jag lägger upp lite videos och ibland när jag har spelat in låtar live i studion.
Mm.
Så det är mest där och Instagram.
Fett.
Det är mina stora kanaler. Tycker Facebook Jag är bara, jag vet inte, bara rörigt.
Skagenröret.
Nej, men exakt. Jag tycker att jag har en del following där, men det känns som att det är en svår plattform att hålla på.
Det är väl TikTok i sådana fall, jag vet inte.
Ja, nej men visst, ja. Absolut. Mm. Så jag tror jag trivs bäst med liksom YouTube och Instagram i så fall.
Men fan, det var jävligt kul att ha dig här.
Ja, som fan.
Ja, kul. Superkul att få komma hit.
Vi kör en energidrinkskål innan du drar.
Det tycker jag absolut vi gör. Så. Fan vad fint. Skål.
Skål. Tack Daniel.